Är vi igång? Det här är en bra start.
Ja, eller hur? Hej och välkommen till andra avsnittet av Kraftkällan. En podd från Kraftringen Energi om klimat- och energifrågor. Jag heter Petter Duvander och idag hade jag tänkt att vi skulle fortsätta prata om ett ämne som vi nämnde kort i förra avsnittet. Vi behöver förstås alla göra vad vi kan för att minska vår klimatpåverkan, och ett av de områden där det finns mycket att göra är inom transportsektorn. Förra gången pratade vi om en ny metod för att öka Sveriges produktion av biobränslen, men nu tänkte jag att vi ska rikta blicken mot elektrifierade transporter. Till min hjälp i detta har jag fått sällskap av Per Lövberg från Innovation Skåne och Håkan Skarje här från Kraftringen Nät. Jag tänkte att ni skulle få presentera er själva. Per, vill du börja?
Ja, jag kan börja. Jag heter Per. Som sagt, jag jobbar för Innovation Skåne, vilket är Region Skånes innovationsbolag. Och jag är projektledare för det här elvägsprojektet som vi gör på uppdrag av Trafikverket här i Lund tillsammans med Kraftringen med många fler.
Mm. Tack och välkommen. Håkan, vem är du?
Ja, Håkan Skarje, jobbar då alltså på Kraftringen och på elnätssidan här som affärsutvecklare. Och jobbar bland annat med att titta på hur elektrifiering av transporter kommer påverka elnätet och olika lösningar för att hantera elektrifieringen på ett bra och effektivt sätt.
Mm. Jag tänkte att vi börjar i en, vad ska man säga, lite lägre ände. Och det kan ju hända att vi predikar för kören nu till den som lyssnar. Men ska vi börja med att diskutera rent allmänt, varför behöver vi göra några förändringar?
Ja, vi har ju ett klimatproblem.
Det har vi.
Och klimatmål som vi har för avsikt att klara. Mm. Och där är ju elektrifiering en viktig del i det, och transporter är ju i dagsläget bidrar ju till en tredjedel ungefär av utsläppen i Sverige, och där har ju en elektrifiering av transporterna en stor möjlighet att förbättra den delen.
Om man vill måla upp en bild av vilken klimatpåverkan transportsektorn har idag, så har vi tittat på helt enkelt den mängden diesel och bensin, alltså de fossila bränslena som säljs. Till och med så att vi har ignorerat flygbränsle och lite sånt. Men den totala mängden fossila bränslen och vilken koldioxidekvivalent de släpper ut. För att egentligen försöka måla upp en bild som ska på något sätt gå och greppa. Och om ni får gissa, om man skulle kunna lyckas fånga in all den koldioxid som frigörs av den mängden bensin och diesel och placera vid normalt tryck i ett hus, någon form av byggnad. Den byggnaden skulle vara cirka, nu är vi ju i Lund här, så om vi säger ett hyfsat stort studentboende på 32 kvadratmeter ungefär. Om man skulle lyckas samla in all koldioxid från den här dieseln och bensinen i den byggnaden, hur hög tror ni den byggnaden skulle behöva vara?
Den skulle behöva vara ganska hög, med tanke.
Ja.
Nu ska vi se. Nu.
2 kilometer.
Första budet, ja.
Jag tror på mer.
Ja, det kan jag direkt säga att det är rätt. Per har rätt. Ja. Den byggnaden skulle behöva vara ungefär lika hög som medelavståndet till månen.
Och det är mer.
Ja. Det är mer än 2 kilometer, ja precis. Ja. Det är kanske det vi ska. Det är längre.
Det är det, va?
Ja. Är det en bild liksom över vilket problem vi har framför oss?
Ja, ja, och vi är ändå ett ganska litet land.
Ja.
Så att, nej, det är allvarligt, det är seriöst. Vi har problem. Alltså, det är ett allvarligt problem. Jag har en kompis som är med i en kompis från Tyskland som bor i England. Han är med i en liksom lite mer radikal miljörörelse. Vi håller lite kontakt så där då och då, för jag känner att det är bra att hålla fingret på pulsen. Och han är ju, jag menar, gråtfärdig. Alltså. Mm. Och jag tror att det är knepigt det där, för när vi jobbar på det här sättet som vi gör så är man ju fylld av entusiasm, för man känner att det går att göra så otroligt mycket. Men jag känner att den entusiasmen ska hela tiden få lite grann av en injektion från det stora allvaret som alltså vi har. Jag tycker det är intressant, jag fick lära mig någonting nytt. Vi pratade om en genomsnittshöjning på sig 2-2,5 grad i något i den stilen på planeten. Mm. Det är ett genomsnitt. Och det genomsnittet är då baserat på, ska då räknas som att temperaturen över haven kommer inte alls stiga så mycket. Den kommer bara stiga lite grann. Mm. Vilket innebär att temperaturen på många ställen på jorden kommer bli 7 grader varmare. Och det betyder att det i sin tur skulle leda till att 1 miljard människor inte kan leva där de finns idag. Vilket innebär att de måste flytta på sig. Så att jag tycker att det är det här, hålla två saker samtidigt i huvudet. Att det är otroligt allvarligt och det är väldigt, väldigt viktigt det vi gör. Och samtidigt så, samtidigt så går det inte att låta bli att vara entusiastisk när man känner att man kommer framåt och om man faktiskt har lösningar. Alltså man är på spåret av någonting som kan bli väldigt bra.
Mm. Och om vi då ska gå över till just att prata om elektrifierade transporter, så är det ju, det innebär ju såklart att vi tar bort det lokala utsläppet vid körningen. Inga koldioxidutsläpp från bilen i sig. Sen kan man diskutera varifrån bränslet eller varifrån elen kommer och så vidare och så där. Men effektiviteten i en elbil är ju, det kan vi ju inte diskutera, utan den är ju så mycket högre givetvis än en förbränningsmotor.
Ja.
Oavsett bränslet.
Och även om all el in i bilen inte är fossilfri idag, så finns ju ändå potentialen att vi har systemet klart för att göra det fossilfritt. Sen får vi hela tiden bara förbättra den fossilfria eller elproduktionen. Mm. Men om vi har en fossil bil, då finns ju liksom ingen lösning på det.
Nej, precis.
Utan går vi över till en elektrifiering så är den inte 100% bra nu. Men den kommer ju successivt förbättras.
Mm. Och med en elväg kan den bli ännu bättre.
Ja, men jag tänkte ju att vi skulle komma in på det lite smått. Ja. Ska vi börja jätteenkelt där också, Per? Kan du förklara, hur fungerar en elväg?
En elväg är, kan man säga, den enklaste beskrivningen är väl att en väldigt lång utdragen laddstolpe som ligger utsmetad på vägen eller hänger i trådar i luften. Och den möjliggör då att du laddar ditt batteri samtidigt som du förflyttar dig framåt. Du kan också använda strömmen från elvägen till att flytta fordonet. Alltså delar av den går till motorn och delar av den går för att ladda batteriet. Så kan du lämna elvägen, köra på det batteri du behöver och sen så tillbaka på elväg för att ladda på igen.
Mm. Och det kan ju låta uppenbart då, men vad är det som är så mycket bättre med det än att faktiskt ha laddstolpar, så här snabbladdning och det systemet som vi bygger idag?
Ja, alltså vi kommer inte komma bort från snabbladdning och laddstolpar och hemmaladdning och allt vad det nu kan vara. Det kommer ju också finnas där såklart. Men den stora fördelen med elvägar är att du kan dels då, hur det här började handlade ju om tunga transporter, att stora, tunga fordon ska kunna köra långt på el. Och annars behöver de ladda så otroligt mycket på en och samma punkt. Och så behöver de köra runt med väldigt mycket batterier. Alltså dödvikt kan man säga, som bara är till för att hålla energi i bilen. Men elväg kan du få ner de här batteristorlekarna till tredjedel. Kanske i bästa fall 80% kan du minska dem med. Sämsta fall 50%. Och det betyder att du får mer plats för gods och trafikanter, busspassagerare, vad det nu kan vara. Och samtidigt kan du köra hur långt som helst. Du har en slags räckviddsförlängare som alltid finns tillgänglig.
Mm. Och med minskade batterier så kommer ju även ett minskat problem med det som man också tar upp som en nackdel med elbilismen, nämligen alltså materialkraven för att bygga batterierna.
Ja.
Blir färre. Elbilen i sig blir effektivare när den blir lättare eftersom batteriet är mindre.
Ja,
och billigare.
Och billigare.
Sen får man ju bygga upp en infrastruktur för vägen, men bilen, fordonet blir ju billigare också.
Mm. Och nu låter ju det här som en win-win-win nästan. Det är svårt att hitta några nackdelar, men då tänker jag så här, Håkan. De senaste åren så har man ju kanske då som privatperson hört talas om att vi har kris i vårt elsystem. Det har varit bagerier som inte kan byggas eller tas i drift och gud vet allt. Vilken påverkan skulle elvägarna ha på elnätet och är vi rustade för en storskalig utrullning av sådana?
Alltså framförallt så är det ju elektrifieringen av transporter generellt som har en påverkan. Det blir ju, dels så behövs ju en viss del energi för att driva det här. Och det kanske är ja, typ 10-20% av av den energi vi producerar idag. Den ökning vi behöver ha.
Så. Som vi producerar över året i hela landet.
Ja, precis. Så att det är ju en viss produktion som behövs där. Och det kommer ju till stor del, produktionen kommer ju till stor del bestå av, eller till en stor andel i alla fall, av väderberoende produktion. Som inte är styrbar, inte planerbar. Så att vi ökar på produktionssidan den oplanerbara produktionen. Samtidigt så ökar vi behovet av el på efterfrågesidan. Och tidigare så har man reglerat produktionen efter användningen och styrt det så. Nu kommer de här två i någon grad leva lite separat så. Vi har inte en produktion som helt kan följa användningen. Och det i sig skapar ju lite problem för att vi behöver hela tiden balans i systemet mellan produktion och konsumtion. Och lokalt så kommer det bli stort behov av effekt. Och om vi behöver bygga stora laddpunkter där många ska ladda mycket effekt under relativt kort tid. Då är det stora investeringar som behövs i det. En elväg har ju möjligheten, eller den sprider ut det lite mer geografiskt och gör att effekten blir lite mindre på varje ställe. Så att i någon grad kan det bli lättare att integrera det i befintligt elnät. Sen kommer det ju också förstås behövas elvägar där vi inte har något elnät idag alls, så att mer eller mindre. Så att det behöver ju förstås byggas ut ett elnät också.
Ska vi släppa in Per där? Hur ser planerna ut? Vill du berätta lite om Evolution Road från början istället kanske?
Ja, jag kan berätta kort om det. Vi jobbar ju på uppdrag av Trafikverket och vi vann. Alltså, Trafikverket tror ju på elvägar och elektrifieringen. Eller tror som elvägar som en del av lösningen i alla fall. Även om man tittar på mycket samtidigt. Så därför så har man då först gjort två elvägstester. En utanför Arlanda och en utanför Gävle. Med två olika tekniker. Men sen så, det här är ett teknikområde som växer ganska fort. Eller ett par olika tekniker till som växer fram. Och fransmännen har sin. Så fanns det då en väldigt spännande teknik i Lund från ett företag som heter Elon Road som Trafikverket var nyfikna på. Så vi sökte helt enkelt stöd från Trafikverket för att testa den här och lyfta så att det som heter Technology Readiness Level, det vill säga den ska vara färdig att faktiskt börja använda. Det ingår i projektet. Så vi samlade ihop de som behövs och det är ju liksom väghållare, kraftbolag och universitetet och jag kan ju nämna alla. Ramboll, Skånetrafiken, Innovation Skåne som projektledande organisation. Vi har VTI med, vilka mer har vi? Vi har
Solaris
såklart som har levererat bussen.
Lunds kommun
som väghållare. Jag har glömt någon, jag vet det. Ja, ursäkta till dig som jag har glömt. Vi är 9 stycken i alla fall som samarbetar som gör olika delar av det här. Ja. Men allting kretsar såklart kring Elon Road som har utvecklat tekniken och som bygger de här laddskenorna som vi då har lagt på Getingevägen i Norra Lund. Mm. Mm.
Hur går det med testarna där? Jag körde förbi faktiskt igår och såg bussen på vägen på Getingevägen.
Jag kan vara helt transparent. Det vi håller på med just nu, vi har ju byggt två varianter av vägen. Alltså, de har två versioner kan man säga. En som ligger på asfalten och den är väldigt smidig för att den är otroligt lätt att installera och flytta runt på. Skulle kunna fungera i en stad alldeles utmärkt. Kan även användas på en massa andra ställen. Men den som Trafikverket är mest intresserad av för de stora riksvägarna och motorvägarna, det är den som är lite nedsänkt. Så då har vi fräst lite grann i topplagret av asfaltet och sen asfalten. Och sen är den liksom helt den är platt. Så den ligger i nivå med asfalten. Det är den vi ska sätta igång och testa nu med lite högre effekter. Det har vi inte riktigt gjort än.
Okay.
Den kräver lite mer avancerad kontaktdon på fordonet faktiskt. Följer vägen automatiskt. Så det är lite arbete med det just nu. Så det är där vi är.
Men den som ligger ovanpå är ju igång och har körts med.
Den har det körts med ganska länge nu faktiskt har gjort. Och det fungerar ju, alltså det är, när, det fungerar, när allting fungerar, för det här är ju som sagt mycket som testas, ibland pajar saker, men när allting fungerar är det helt magiskt. Alltså du kan dra ut, vi har varit uppe på, är det 195 kilowatt tror jag.
Något sånt, ja.
Ja. Mm. Och det här kan också faktiskt med längre avtagare till ett större fordon skulle det kunna dubblas, det uttaget. Det är ett tungt fordon som accelererar, som drar ström både till motorn, till acceleration, till system ombord och laddar sitt batteri samtidigt. Och det hörs ingenting, det gnistrar ingenting, det bara händer av sig självt. Så det är riktigt coolt. Så vi hoppas kunna göra samma sak nu på den här nedsänkta ganska snart.
Och Håkan, vi är ju involverade i just det testet också. Har vi någonting vi kan avslöja? Hur har det påverkat elnätet? Har vi några resultat?
Ja, vi har resultat, och det i någon grad kanske tråkiga svaret är att det påverkar inte.
Det tycker jag var ett jättebra svar.
Men det är bra, precis. Ja. Vi mäter kontinuerligt elkvaliteten från laddningen, och vi ser inga problem med det, utan det håller sig väl inom de gränser det ska. Mm. Sen följer vi ju effektuttaget och så. Nu är det ju som Per sa, att vi har varit uppe i uppåt 200 kilowatt. Men det är ju under tiden som bussen passerar. Så att det är ju rätt så korta intervall. Det kanske är uppåt en halv minut eller något sånt. Mm. Så att elnätet är lite trögt. Att under en halv minut hinner det inte hända så mycket i elnätet. Så att vi har inga problem kring effektuttag där och så heller. Men det följer vi ju också och ser hur det ser ut.
Mm. Nu ska vi ju säga att det här är ju som sagt begränsat antal testfordon som kör där. Men kan man extrapolera data också då och liksom se vad hade hänt om det nu hade varit en permanent elväg där det kommer bilar i stridström så som det kanske som vi räknar med att göra 2030?
Ja, men den anläggning vi har här, den är dimensionerad för 300 kilowatt kontinuerligt uttag. Så att för elnätets del så ska det fungera en konstant ström av bilar som tillsammans, eller fordon som tillsammans drar 300 kilowatt. Så att två bussar som kör fram och tillbaks hela tiden.
Ja, på den här vägen. Hur lång sträcka pratar vi om då?
Det är en knapp kilometer vi har byggt. Är det.
Mm. Ja. Mm. Är det rimligt att tro att om elvägen byggs ut så är det de siffrorna det handlar om?
Alltså, det kommer vara högre siffror. Alltså, i ett utbyggt system så handlar det väl om, jag skulle tro, 3 megawatt va, per kilometer som det ska kunna toppa.
Ja, men någonstans mellan 1 och 3 megawatt.
Ja. Men då är det väldigt hög belastning. Då säger vi att det kommer 10 lastbilar med 100 meter mellan varandra som allihopa tar ut 300. Det är inte så ofta det ser ut så i Sverige. Så Håkans siffror stämmer nog någonstans mellan 1 och 3.
Men nej, och precis. Och den kommer ju aldrig vara kontinuerligt hela dygnet heller. Utan den kommer ju variera. Uttaget.
Såklart. Nu, för det pratas ju också ganska mycket om det här med skillnaden mellan energi och effekt. Och vi kanske egentligen inte ska förutsätta att den som lyssnar vet exakt skillnaden. Ska vi snabbt ta, vad är energi, vad är effekt och vilket är det vi har lite problem med i dagens system?
Ja, och nu skulle man ju haft någon supersmart liknelse för energi och effekt. Men effekt är ju alltså det som ett fordon momentant just för ögonblicket har behov av. Och energi är det behovet över en viss tid. Så en sån här buss då kan ju dra 100 kilowatt, då är det ju att motor och batteri för ögonblicket behöver 100 kilowatt för att laddas och drivas framåt.
Mm.
Och kör den så i en timme då så har man använt 100 kilowattimmar.
Man kan göra liknelsen, jag såg en liknelse igår som jag har sett förut, men den är bra. Det är med en akvedukt. Alltså där hur mycket energin är, hur mycket vatten har runnit igenom. Och effekten är hur fort rinner vattnet. Ungefär så. Mm. Och effektkapaciteten då är hur smal är rännan som vattnet kan rinna i. Är den jättebred kan det rinna jättemycket vatten samtidigt, eller är den smal? Då har vi låg kapacitet.
Men om vi ser framför oss att det blir mer, som du sa Håkan, att det blir mindre planerbar kraft i energisystemet och mer följaktligen då oplanerbar. Kan elvägen, och detta kanske är en fråga mer till dig Per, kan elvägen hjälpa till och avlasta det här? Finns det någon smarthet i detta som gör att man kan kommunicera mellan produktion och konsumtion?
Ja, det är väldigt roligt med just den tekniken som Elområde har utvecklat. Så den kan ju faktiskt det i hög grad, eftersom den är rätt unik på det sättet att den kommunicerar med varje fordon, med varje fordonsbatteri, ombordsystem. Så den kan faktiskt se hur mycket ström du har och huruvida du behöver ladda just då eller inte. Så på det viset så skulle man kunna säga att den här personbilen kommer stanna om den inte får ladda. Eller den här lastbilen kan bara ta sig en kilometer till. Du måste få ladda. Medan en buss då kanske har ett helt okej fyllt batteri och inte behöver ladda just då, även om den kör på elvägen. Och det är lite unikt, för det är inte alla tekniker som kan det.
Och tittar man på elektrifiering av transporter så kommer de kommer ju bidra till kapacitetsproblemet, om vi kallar det så. De kommer ju bidra till ett ökat effektbehov. Men de kan, just eftersom de har batterier, så har de ju också möjligheten att styra lite när de ska laddas. Och kan ju till viss del i alla fall åtgärda det problemet de är med och skapar. Så att en elbil som laddas hemma på natten. På natten har vi normalt kapacitet över i elnätet. Så att den bidrar inte till något effektproblem, utan vi har ju ett effektproblem ett begränsat antal timmar, dagar om året när det är riktigt kallt. Mm. Och kan vi då undvika att använda effekt just vid de tillfällena, så är det ju stor del av året som effekt inte är ett problem. Och med batterier så kan man ju till viss del i alla fall styra när de ska laddas och på sikt också laddas ur. Så batterier i fordon som kan laddas ur och stötta elnätet på så sätt. Mm. Sen kanske inte en buss i kommunal trafik kommer ladda ur. Så, utan där har man ju på något sätt optimerat det för att klara att skeppa runt folk.
Mm. Men så någonstans finns det en skärningspunkt mellan optimal batteristorlek och behov från respektive fordon. Och man kan ju på ett sätt tycka att det här är egentligen ganska enkelt. För att det är klart att de flesta som framför något slags fordon, som du var inne på Per, man vet vart man ska och när man kör, hur långt eller och hur stort batteri man har eller andra behov. Att det är ganska enkla parametrar att hantera. Men givet hur många fordon som finns på vägarna samtidigt, så blir det ju systemet i sig blir ju ganska komplext.
Jo, men alltså, jag hörde någonting om att vi har, vad är det vi producerar idag sammanlagt i Sverige? 160-170 terawattimmar och sånt där, va?
Tror jag. Ja, någonstans där.
Någonstans där. Och jag tror att om allting skulle gå att vara elektriskt så skulle vi behöva, vad är det, 300. Så att det kommer ju behövas produceras mer ström också. Alltså, det är inte bara en fråga om när på dygnet och så vidare.
Ja, och då är ju transporterna en del av det. I de 300 så är det ju, en stor del är ju det här med vätgas också och de här storskaliga
stål.
Vätgas, stål, fossilfri ståltillverkning och sånt.
Ja, det som är tillkommande behovet.
Ja, precis. Så att allting totalt tillsammans kan ju bli en fördubbling av vårt behov, eller vårt energibehov idag.
Mm. Ska kanske ta det. Det var så dystert där i början när vi pratade om klimatmålen och hur det går just nu och sådär. Jag vet inte om ni har sett att det kom just idag, den här dagen vi spelar in en nyhet från Naturvårdsverket, att under 2020 så har vi faktiskt väsentligt minskat vår klimatpåverkan. Men med brasklappen då att detta är 2020s siffror för det första, och att det till stor del givetvis beror på den här pandemin som väl ingen har missat.
Det var ju ett varmt år också. Det kan väl ha en viss inverkan också på Att man kanske slipper köra en viss del fossilfri, fossil kraftproduktion till exempel.
Ja, just det.
Nej, men alltså det är ju många saker som ska göras. Jag menar, dels så kanske vi ska transportera saker lite mindre än vad vi gör idag. Det är ju en sak. Jag menar, vi behöver kanske inte åka fullt så mycket som vi gör, som vi märkt under pandemin. Vi reste mycket mindre, både körde och flög mindre. Men även titta på allt annat vi skeppar runt. Att vi faktiskt kanske också ska börja tänka att vi ska kanske inte köra saker så himla långt, och vi kanske ska nöja oss med mindre. Men en hel del saker kommer ju ändå behöva transporteras runt, för då ska ju de göras göras på så grönt vis som det bara går.
Och då är vi ju vackert tillbaka på elvägarna. Vad finns det för hinder för oss att komma igång? Nu är vi i en testfas givetvis, men framöver, vad är realistiskt att räkna med?
Ja, det är en massa olika hinder. Dels så är det ju att ska det byggas ut en infrastruktur i Sverige, så kommer det kosta mycket pengar. Någon måste stå för den kostnaden. Trafikverket har ju kommit fram till att det bästa är om de gör det. Och sen så hämtar man in avgifter via Transportstyrelsen. Det är det man har kommit fram till. Och i början kommer det att gå med förlust. Det behövs ett ganska många fordon innan det lönar sig. Sen behöver ju fordonstillverkarna också med på banan. De behöver anpassa sina fordon. Det ska finnas en avtagare under och en ombordladdare, en DC-DC-omvandlare inuti som ger batterien rätt spänning. Där har ju de, alltså man kan väl säga, intresset från de som faktiskt kör grejer idag växer enormt. Det vill säga speditörer och hamnar och alla möjliga är superintresserade. Så jag tror att trycket på tillverkarna kommer komma från användarna. Det är det vi märker faktiskt. Mm. För det är mycket, bara en sån sak som att liksom stanna och ladda och dra en sladd. Var ska laddstolpen stå vid en DHL-terminal? Det beror ju helt på vilket fordon som kommer in och ska ladda. Är uttaget på vänster eller höger sida? Är fordonet 7 meter eller 12 meter långt? Allt det där är faktiskt mycket krångligare för dem än vad det skulle behöva vara.
Mm.
Så där händer ju också grejer att den här tekniken vi testar kan användas i de situationerna också. Men där, just nu så bygger Elon Road om fordon själva för att de ska kunna använda tekniken för de kunder de har. Med bussen hade vi lite tur. Den var liksom i princip redan förberedd. Den användes som trolleybuss i Landskrona och den hade redan i princip allt vi behövde. Förutom då de här kontakterna under.
Jag skulle säga att allt fanns på ovansidan istället för undersidan.
Ja,
av bussen,
ja. Exakt.
Precis.
Och andra hinder. Ja, alltså, vi tittar ju på alla möjliga saker nu som snöröjning. Det vi gör ligger på backen, va? Så det är viktigt att man ska kunna snöröja ordentligt och att man faktiskt kommer åt den.
Just det.
Det ingår i testerna. Jag vet att det är ett par skenor uppe i Skellefteå nu där det ligger lite värmeslingor i. Som ska kunna smälta då den sista. Om det är tunt islager eller något i den stilen ska kunna smälta bort så den blir torr. Mängder av saker ska falla på plats för att det här ska liksom kunna rullas ut i stor skala. Men det håller på att göra det. Det faller på plats, gör det.
Och för mig som privatperson då nu, som jag är ju väldigt frestad att dels kanske min nästa bil blir väl kanske en elbil. Och vad kommer det då, vad är mina möjligheter? Vad skulle det innebära ungefär? Kan du säga någonting om det om jag ska eftermontera den här utrustningen för att kunna köra på en elväg?
Jag törs inte säga siffror, men det handlar om några. Det finns ju inga sådana produkter redo nu.
Nej, såklart.
I stor skala. Så att allting är ju liksom gissningar, men kanske 20-30 000 siffror jag har hört, kanske lite mer. Och då kan du kanske spara på ditt batteri också, ett lite mindre batteri. Men förhoppningen är ju att fordonsindustrin ska börja plocka upp det här och så småningom alltså och kunna erbjuda det här. Det är en bra bit dit, ska jag säga.
Mm.
Alltså, vi är inte alls där idag, men det är det som är liksom visionen.
Sen finns ju olika, det testas ju olika tekniker också. Det vi testar i Lund är ju en, det testas ju fler tekniker i Sverige.
Ja, och även utomlands.
Och även utomlands, ja. Mm. Och så att det är väl standardisering och teknikval är väl kanske någonting som behöver göras i något läge också. Det blir väl svårt att varje land har sin elvägsteknik, varje stad har valt sin teknik.
Jag tror att det kommer se lite olika ut, för jag menar, om man tittar på, tyskarna tittar ju väldigt mycket på luftledningar, gör de. Men det har de hållit på med ett bra tag, och de har en stark tysk industri som driver åt det hållet, och de har också ett helt annat trafik, en helt annan typ av trafik än vad vi har. De har mycket lastbilar som kör långa sträckor på autobahn, och de är de enda som kan utnyttja de här luftledningarna i dagsläget. Så, och det verkar som att det är det de vill. Fransmännen, och de har ju sitt Alstom, de har en markbunden teknik. Stora fördelar med en markbundna från då Alstom eller Elonroad eller Evias finns det också, eller Electron som testas på Gotland, det är ju att alla typer av fordon kan faktiskt utnyttja det här. Och vi tycker ju absolut att om man ska bygga någonting som kostar så här mycket, utan att ge några siffror på det, så är det ju väldigt mycket smartare om faktiskt alla kan använda det. Och inte bara de tunga lastbilarna. Och det, vi ser väldigt mycket potentiella positiva effekter av det. Vad gäller liksom de här batteribesparingarna, så är de riktigt stora minskningarna av batteribehoven, de är om vi börjar inkludera alla små fordon. Det är där vi har mest, kommer att ha mest batterier. Mycket, mycket, mycket mer. Jag tror att det är 9 gånger mer batterier kommer att vara i mindre fordon än vad det kommer att vara i lastbilar. Så att jag tycker personligen att ska vi bygga elvägar, så ska vi bygga något som alla kan använda.
Jo, men det är ju lätt att glömma det när man kanske pratar om att transportsektorn behöver sänka sin klimatpåverkan. Men i transportsektorn så ingår ju min privatbil och
ja.
Allt.
Ja.
Så att ansvaret ligger ju på privatpersoner lika mycket som företag. Och som du sa, det finns ju bra många fler personbilar än vad det gör transportbilar.
Ja, det gör det ju.
Den stora påverkan batterimässigt kommer där.
Även om vi liksom, projektet har sin utgångspunkt i den tunga trafiken, så är det ju här sånt som har kommit fram under projektets gång. Att oj, gissas vad vi skulle kunna göra om vi fick med liksom fler typer av fordon.
Mm. Ja, precis, bygga upp en teknik och investera i en teknik som utesluter en stor del av landets fordon känns ju kanske inte det smartaste sättet att göra det på. När det nu finns tekniker som fungerar för alla.
När vi ja, typ av fordon. Jo, men såklart. Ja, men återigen, det kliar ju i fingrarna. Vad är nästa per för projektet? Vet du, vad är nästa delmål? Eller vad är, har vi någon tid? Finns det någonting vi kan hänga upp?
Vi har ju hållit på i 2,5 år. Mm. Vi har byggt allt vi ska i form av elväg. Det som ska hända nu under våren är ju helt enkelt att vi förfinar, testar, felsöker, så får allting att funka så smärtfritt det bara går. Vi vill gärna ha in fler fordon. Vi vill gärna köra med flera fordon samtidigt på vägen som tar ut ström samtidigt. Och sen så hoppas vi faktiskt på en förlängning, för vi märker att det finns andra grejer vi skulle kunna göra. Bland annat har vi en jättespännande idé tillsammans med er vid Kraftringen, som kom från Kraftringen och universitetet, om att bygga små energilager vid sidan av elvägen. Och det hoppas vi få finansiering från Trafikverket för att faktiskt testa någon gång i nästa vår eller i höst eller något i den stilen, om det går fort.
Och det är också då för att jämna ut effektbelastningen på nätet.
Precis, ja. Alltså, för det är ju ett ganska ojämnt uttag på en elväg. Det är klart att det kan finnas höglasttider när det är många fordon på kort tid, men det kommer ju variera över dygnet, även inom timmen och så. Och med ett batteri intill så behöver vi inte dimensionera hela nätet fram för att klara den absolut högsta toppen, utan vi kan mer dimensionera det på någon form av medeleffekt och låta batteriet göra jobbet däremellan och jämna ut. Så på så sätt kan man klara sig lite billigare undan på elnätssidan. Så att det är en förhoppning om att vi ska få möjlighet att testa det och se hur det kan ha, vad det kan ha för påverkan här.
Och den snabbe lyssnaren hör kanske en liten ironi här i att vi vill ta bort batterier från bilarna, men nu vill vi helt plötsligt bygga dem i vägen istället.
Ja, men hur hänger det här ihop? Precis. Frågar du då? Då tänker jag, dels så kommer vi inte behöva den mängden batterier som far runt. Alltså nu kör ju även de flesta fordon, använder ju inte hela sitt batteri. Det är lite grann som att du har en, folk brukar köpa bil för att de ska kunna dra en husvagn fullastad med barn och prylar och ens husvagn efter och kunna accelerera till 190 i en uppförsbacke med sin Volvo. Du behöver ju inte det för det mesta. Alltså, så är det ju. Det är likadant med de batterier vi kör runt med. För det mesta behöver du ju inte så mycket batteri som du kör runt med. Och dessutom, ett fordonsbatteri behöver ju vara ganska fräscht för att kunna ja, ta ut mycket och ladda ganska fort. Och ta ut mycket och ladda ganska fort. Men de här batterierna vi föreställer oss vid sidan av vägen, det är ju second life. Alltså det vill säga fordonsbatterier som faktiskt inte är så pigga som de behöver vara när de sitter i en bil. De behöver inte vara lika pigga om de sitter i en snabb batteribank vid sidan om. Och då kan de få ett andra liv utan att vi behöver liksom gå hela vägen till att börja bryta ner dem och återvinna dem, vilket knappt är igång i alla fall. Så att jag ser det bara som en fördel.
Precis, för batteriet i bilen, det är ju extremt viktkänsligt och volym och viktkritiskt så att det ska ju vara så litet och väga så lite som möjligt. Medan ställer vi det i en liten bod vid sidan av vägen, då det spelar det inte så stor roll längre. Då kan det väga lite, då kan vi ha dubbelt så mycket batterier med halva kapaciteten kvar och få samma kapacitet utan att det är något. Vi får bygga en lite större bod, men det är ju ett mindre problem i sammanhanget. Och ett batteri vid sidan av vägen ersätter ju i någon grad en liten del av batteriet i varje bil som använder elvägen. Så att det blir ett mycket mer effektivt utnyttjat batteri.
Och återigen där då, för att den stora bilen som ska fraktas omkring, som blir ännu tyngre av batterierna, som då medför att effektiviteten i hela bilen sänks. Mm. Och har man batteriet bredvid så finns ju inte det problemet.
Nej, precis. De bilar som säljs nu har ju batterier på kanske 50-100 kWh. Och i snitt så använder vi kanske 5 kWh per dygnet. Så att vi ligger ju och underutnyttjar dem kraftfullt stora delar av tiden.
Och de är dyra.
Och de är dyra.
Och de kräver sällsynta jordartsmetaller och allt möjligt.
Mm. Många av de problem som man kanske kan förstå om personer runt om i landet upplever med elbilar, det vill säga just att de är ganska dyra i inköp och annat, med det här med eventuell räckviddsångest och vad man nu kan ha. Nu har vi pratat om att man kanske inte hade behövt ha den i och för sig, för att man använder inte bilen fullt ut med den batteristorlek som finns idag. Och framförallt så har man ju förmodligen många i alla fall som har tillgång till att kunna ladda hemma. De vaknar ju varje morgon med en fullladdad bil.
Ett sånt här problem som börjar upptäckas i Norge och Kalifornien, det är ju det här med just att även om det för det mesta klarar dig med det du kan ladda hemma på natten, så behöver du då och då kunna ladda snabbare om du är ute på en lång resa på semester eller vad det nu kan vara. Och där räknar man ju någon slags allmänt vedertagen sanning är att det behövs en snabbladdare per 100 bilar ungefär. Om vi då räknar med att alla svenska bilar, alla kör el, då skulle vi behöva 55 000 snabbladdare. Och det här är något som då vår professor på universitetet brukar prata om ganska ofta. Det betyder att vi i snitt skulle behöva, säga att vi skulle bygga dessa snabbladdare där vi har bensinstationer idag, bemannade bensinstationer eller köpcentrum, då skulle vi behöva ungefär 60 snabbladdarstationer per mack. Och hur ska du få plats med det? Det tänker ingen på idag. Och det är ingen som det är några få människor som pratar om det här som ett problem. Men om man tittar på vad är konsekvenserna av att vart vi är på väg? Ja, det här kommer bli ett jätteproblem. Mm. Och det upptäcker man i Norge nu. De säger det här är vårt enskilt största problem. Var ska vi sätta dem? Det går liksom inte. Så det kan vi komma runt med elväg.
Ännu en fördel med elvägen.
Sen kommer ju även den kräva, alltså det kommer ju kosta att bygga en elväg också. Så att det är ju inte så att den fritt bara löser alla problem. Så att vi kommer ju behöva bygga ut ett elnät. Vi kommer behöva bygga ut kapacitet och till viss del då motorvägar och så går ju till viss del i alla fall genom skogar och områden där vi inte har så mycket elnät idag. Så att det kommer ju behövas investeringar där. Men då gäller det bara att se till att vi bygger upp det så att vi utnyttjar det effektivt, så effektivt som möjligt med de investeringar som görs där.
Och sen är det ju, kan man ju också säga att det här är ett kunskapsprojekt. Så hela poängen med det vi gör, det är ju att ge Trafikverket så mycket kunskap som de bara kan för att kunna tänka stort, nationellt, strategiskt och internationellt. Och jag menar, det är ingen som riktigt vet hur det kommer se ut i framtiden. Det är ingen som vet. Man vet att man kommer bygga en elvägsträcka nu mellan Örebro och Hallsberg. Det är nästa steg, så att säga. Där då Elon Road kommer vara med i den tävlingen som det faktiskt blir. Men sen är ju målet att Sverige ska ha kanske 250-300 mil elvägar så småningom. Om vi kommer till de sträckorna, om vi kommer till mer, om vi kommer till mindre, det är ju ingen som kan svara på idag. Det beror ju på så väldigt mycket utveckling på så väldigt många områden.
Mm. Nej, och det är ju inte antingen stationär laddning eller elvägar, utan elvägar är ju ett komplement till det. Du kommer fortfarande ladda den största delen hemma eller tunga transporter på depåer och terminaler och så. Men just de här långresorna och tunga transporter som behöver rulla hela tiden mer eller mindre, att kunna effektivisera den delen och minska batterierna där. Så att det är en kompletterande teknik.
Man blir ju så peppad samtidigt. Alltså man vill ju bara att det här ska vara på plats imorgon. Jag vill ju kunna köpa en elbil nu och kunna rulla ut med mitt, blir det 15 kilowattimmars batteri kanske eller någonting?
Ja.
Och frakta mig till vart jag nu ska. Sommarstället eller för den delen långresan också.
Mm. Ja, jag hörde en större åkeri. Jag var med en konferens igår. Företrädare för ett större åkeri här i Skåne. Som de håller på med elektrifieringsresan här och påbörjat den. Han fick frågan inte av mig utan av moderatorn. Men om det fanns elvägar, hur var den här typen av den teknik de testas i Lund? Ja, det vore en dröm, sa han. Så det tyckte jag var lite härligt.
Det får vi väl se till att det blir så.
Ja, lite mer än en dröm.
Ja, men ja. Precis.
Att drömmen uppfylls.
Att gå i uppfyllelse så fort som möjligt faktiskt. Stort tack för att ni kunde komma, både Per och Håkan. Vill man veta mer, och jag kan inte förstå hur den som lyssnar inte skulle vilja veta mer om detta, så kan man antingen kontakta oss här på podden om man går in på vår webbsida kraftringen.se/podd, P-O-D-D. Så finns där ett litet formulär man kan fylla i för att komma i kontakt med oss. Och annars per evolutionroad.se.
Ja, där finns det en elvägsskola också. Så där kan man lära sig allt om elvägar och vad de är bra för och hur de ser ut.
Precis, den ska man kolla in. Och sen misstänker jag att vi kommer att definitivt behöva göra en uppföljning om elvägar i kommande avsnitt. Och så får jag bara tacka dig som har lyssnat. Och Håkan och Per för att ni kom hit.
Tack så mycket, Petter.
Tack så mycket.
Tusen tack.